Den här predikan är inte en utläggning av vägen till frälsning. Den beskriver istället den karaktär och den attityd och det handlingsmönster och beteende som skulle känneteckna himmelrikets medborgare. Och ganska snart så är det helt uppenbart att de värderingar som Jesus här lägger i dagen går helt stick i stäv med de som var gängse i samhället i övrigt, och det är fortfarande förhållandet. Han vänder upp och ner på gängse värderingsnormer, och han prisar de saliga som inte har det som världen jagar och söker efter. Jesus riktar sig i första hand till lärjungarna här. Det är den inre kretsen som han i första hand talar till, de som skulle bli arvtagare av det här annorlunda sättet att se på livet och tillvaron och allt. Första delen av predikan som vi stannade vid lite grann redan förra gången bygger på kontrasterna mellan de här två värderingssystemen, där Jesus å ena sidan prisar dem saliga som har eller som saknar det som världen tycker är värt att äga, och där han beklagar dem som har men bara har det som världen anser värt att äga. Saliga är ni, ve er. Och det här ordet saliga, sa jag förra gången, det är inte ett uttryck för en känslostämning som han noterar hos en viss grupp människor, utan det är ett uttryck för Jesu egen objektiva värdering om deras tillstånd och framtid. Det är ett objektivt påstående. Han talar inte om hur de eventuellt känner sig, utan han förklarar hur Gud ser på dem. I Guds ögon är ni saliga. Varför skulle vi le? Det är för att Gud har sagt att vi är saliga. Och han måste ju ha rätt. Fast vi fortfarande lever i en värld där vi måste gråta, som jag sa förra gången. Det är för att det fortfarande finns ett uppror emot himmelens konung och ett förakt för hans principer, en rebelliskhet, en ondska. Därför skulle vi gråta. Vi skulle gråta för att många ännu inte har hört om hans kärlek och försoning och så vidare. Men samtidigt så får vi inte glömma bort att Gud själv har sagt: ni är saliga, ni är lyckliga, därför att ni har en framtid. Jag, Gud, den högsta av alla, som har det eviga perspektivet, ser på er som lyckliga. Varför skulle vi le? Det är för att Gud tycker att vi är lyckliga. Och de välsignelser som Jesus förklarar över dessa människor, de gäller redan här i tiden. Det är inte så att han ger dem en tröstkaramell att suga på under det hårda jordelivet, utan han säger: ni är saliga, ni är saliga nu. Även om saligheten ska fullkomnas i en framtid då alla tårarna som vi måste gråta här i tiden ska torkas av Guds egen hand, varje tår torkas bort. Saliga är ni som är fattiga. Bokstavligen fattiga kan det faktiskt innebära. Och möjligen ansåg han och riktade han sig nu till lärjungarna som faktiskt hade lämnat allt för Jesus skull och följt honom. De var fattiga i världens ögon, men de var rika i Jesu ögon. Är du det? Och i Gamla testamentet så var fattigdom ofta förknippad med Guds fruktan, eftersom det oftast var de fattiga, fysiskt fattiga, som förtröstade mera på Gud, insåg sitt behov av Gud, medan de rika gärna kompromissade med sin samtid för att komma i åtnjutande av ännu mer rikedom. Men Bibeln prisar aldrig fattigdom i sig själv, naturligtvis. Den är inte god. I Matteus så står det: saliga är ni som är fattiga i anden, Det vill säga ni som har kommit till slutet av era egna tillgångar och insett ett behov av Gud. Saliga är ni som har kommit till insikt om er andliga fattigdom och som är beredda att ta emot från Gud. Ni ska inte bli besvikna. Ni ska få uppleva Guds rikedomar. Men de rika, dem sänder han bort med tomma händer. De som menar sig ingenting behöva. Saliga är ni som nu hungrar. I Matteus står det som hungrar efter rättfärdighet. Men även här kan den rent fysiska hungern vara inkluderad. Även om hunger i sig själv naturligtvis inte är någon garanti för Guds välsignelse. Man blir ju inte automatiskt mer välsignad därför man är hungrig. Men det är hungern efter Guds rättfärdighet. Längtan efter att Guds rättvisa ska skipas på jorden. Att orättfärdigheten och synden ska komma under Guds rättvisa dom. Det är hungern efter att han ska komma och äntligen skipa rättvisa. Det är den hungern som ska tillfredsställas. Och Jesus säger, ni är saliga som har den hungern. I gamla testamentet kunde hunger och törst användas för att beskriva en längtan efter Gud. Så som hjorten trängtar efter vattenbäckar, så trängtar min själ efter dig och Gud. Min själ törstar efter Gud, efter levande Gud. Har du känt det någon gång? Jesus prisar dem saliga som kommer till medvetande om att de saknar det väsentligaste i livet, nämligen livet hos Gud. Därför vänder de sig till Gud. De har en törst efter honom och en hunger efter Guds ord. Och de ska inte bli jäckade. Därför är de saliga. De har fått en hunger som aldrig kan släckas med jordiska medel. Senare säger Jesus också, jag är livets bröd. Den som kommer till mig, han ska aldrig någonsin hungra. Den som tror på mig, av hans innersta ska strömmar av levande vatten flyta fram. Han ska bli tillfredsställd. Är du hungrig idag? Är du törstig efter den formen av tillfredsställelse? Du är salig, för idag finns det möjlighet att släcka den hungern. Varför skulle jag le? Det är för att Gud har förklarat mig salig, för jag har den här hungern. Jag mår illa av att det ser ut som det gör i världen. Jag längtar efter Guds rättfärdighet, efter att Kristus ska komma tillbaka och rättfärdigheten ska upprättas. Därför säger Gud, le, du är salig, för din önskan ska bli tillfredsställd. Saliga är ni som nu gråter. Ni som nu förstår att sörja över tidens och tingens ordning. Ni ska le. Det ska komma en dag då tillfredsställelsens timme ska inställa sig. Och denna gråt talade jag ju speciellt om förra gången. Så nu hoppar vi över just den saligprisningen och går till vers 22. Saliga är ni när människorna för människosonens skull hata er och förskjuta er och smäda er och kasta bort ert namn så som något ont. Jesus anger fyra olika skäl varför lärjungarna skulle skatta sig saliga. Och vart och ett, och var och ett av de skälen är ju egentligen raka motsatsen till varför man skulle kunna finna någon grund för glädje. Saliga är ni när människorna hatar er för människosonens skull. Och det här hatet uttrycker en attityd som ligger bakom de konkreta handlingarna av att bli förskjuten, av att bli smädad, av att bli utsatt för ont rykte. Att bli förskjuten, att bli utesluten från gamla vänners gemenskap. Ja, kanske till och med utstött av egna släktingar och familjemedlemmar. socialt isolerade från sin tidigare vänskapskrets. Det är många som får uppleva det, mina vänner. De muslimer som vi har sett komma till tro till exempel har blivit förklarade av sina familjemedlemmar att inte ens längre få räknas till familjen och inte ens bära familjenamnet och inte längre välkomna hem. Vet vad Jesus säger om dem? Saliga är ni. Saliga är ni när människor smäda er. Och vad vi tycker synd om oss själva om någon skulle råka säga någonting nedlåtande om oss som kristna. Stackars oss. Ska det vara så svårt att vara kristen som man ska behöva lyssna till sånt här? Och så har vi glömt bort att just det, den upplevelsen är egentligen ett bevis för att vi är på rätt sida. I Petrus första brevs fjärde kapitel så står det, mina älskade, 12:e versen: förundra er inte över den luttringseld som nu är tänd bland er och som ni till er prövning måste genomgå. Och mena inte att någonting förunderligt har hänt er därmed, utan ju mer ni får dela Kristi lidande, dess mer må ni glädja er. Varför skulle jag vara glad? Jo, det är för att jag får dela Kristi lidande. Det är för att jag blir smädad för hans namns skull. För att ni också må kunna glädjas och fröjda er vid hans härlighets uppenbarelse. Saliga är ni om ni för Kristi namns skull blir smädade, till härlighetens ande, Guds ande, vilar då över er. Men det måste vara för människosonens skull. Det må inte vara så, säger han, att någon av er får lida så som en dråpare eller ogärningsman. Utan det måste vara det för att ni är kristna. Men om någon får lida för att han är en kristen, då må han icke blygas utan prisa Gud för det namnets skull. Hörrni, om det är sant att denna värld är i den ondes våld, vilket skriften säger, så vore det ju mera förvånansvärt om den kristna församlingen inte finge utstå några som helst lidanden och motsägelser. Det vore faktiskt på tiden då att vi ifrågasatte om vi verkligen är ett sant uttryck för Kristi kropp. Ve er, säger han senare, om alla människor talar väl om er. Nej, det måste anses som en normal kristen erfarenhet det här. Dietrich Bonhoeffer sviktade aldrig i sin kristna antagonism emot naziregimen i krigets Tyskland. För det blev han också avrättad i april 1945 i Flossenburgs koncentrationsläger. Strax, ja faktiskt bara några dagar innan det befriades. Avrättad på Himmlers direkta order. Men han skriver: lidandet är tecknet på sant lärjungaskap. Tjänaren är inte för mer än sin herre. Lärjungaskap innebär delaktighet i Kristi lidande. Det är faktiskt en glädje och ett tecken på hans nåd, skriver Bonhoeffer. Saliga är ni om människorna kastar bort ert namn såsom något orent, sprider ont rykte om er, talar ont om det kristna namnet och om de kristna i allmänhet. Har du hört den kritiken? Knyter du näven inom dig? Eller skattar du dig lycklig över att du äntligen får höra ett bevis för att du är på rätt sida? Vet du vad Paulus skriver? Jag ska snart citera det. Jag bara vill säga än en gång. Motståndet innebär inte automatiskt förstås att vi alltid har handlat rätt. Vi kan också ha handlat oförståndigt, dumdristigt och klumpigt och dömande och därför utsätts för kritik. Och då är det bäst att vi tar till oss den kritiken och ber om förlåtelse. Det finns ju ingenting som retar icke-kristna så mycket som när en kristen intar en dömande attityd, eller en attityd av att jag är bättre än dig och än er. Vad det retar icke-kristna. Den där överlägsna, överandliga attityden. Gud förbjude att vi intog den. Då är lidandet berättigat, verkligen. Vi måste lära oss att vara människor bland människorna. Att vara naturliga och äkta människor. Men leva ett annorlunda liv i världen. Och därmed också vara beredda att motta kritik just för vårt annorlunda liv. Men inte försöka spela någonting som vi inte är. Människor känner av någon underlig anledning genast om det är äkta eller om det är spelat. Så det är ingen idé vi försöker. Men den dag du förföljs, den dag du förskjuts ur gamla vänners krets och gemenskap, den dag du smädas, den dag du utsätts för förtal och ont rykte, allt för att du är en kristen, då ska du inte jämra dig eller beklaga dig. Vet du vad det står? Då ska du hoppa av glädje. Ja, det vore något det. Om man skulle sätta igång och hoppa på jobbet. Varför hoppar du? Det är för att jag är glad. Ja, i det judiska språkbruket så var det ganska naturligt, för man uttryckte faktiskt både sorg och glädje med hela kroppen. Man dansade av glädje. Kanske ligger något av det här i Jesu ord. Spring upp av fröjd. Djup, intensiv glädje. Tänk att jag får lida för Kristi skull. Den kristne som får lida för att han är en kristen uppmanas inte att tjura som ett barn. Inte heller att slicka sina sår i medömkan som en hund. Stackars mig. Och inte heller att med något slags tillkämpat heroiskt leende försöka uthärda det. Och allra minst, mina vänner, att låtsas som om vi gillade det hela. Som om vi vore masochister. Och lika som sa, slå på ni bara det är fint, det är skönt. Och finna behag i att bli plågad för lidandets skull. Det ärar inte Gud. Det är falskt. Men när vi får lida därför att vi är kristna och ingenting annat, då ska ni glädja er, säger Jesus, till lön är stor i himlen. Vi kan förlora allt på jorden, men vi ska ärva allt i himmelriket. Inte som en belöning för utstått lidande, men på grund av Guds fria löfte. Han har redan bestämt det. Glädjen bör också orsakas av att förföljelsen egentligen bara är en påminnelse om att vi står i en väldigt nobel succession och tradition. Jesus säger, kom ihåg att så förföljde man ju också profeterna som var före er. Ja, så vi står i profeternas succession. Ja, det är därför. Ja visst, de var alltid förföljda. De motsades, de smädades, de hånades, de dödades. Ja, så förföljde man ju också profeterna, sa Jesus. Och Jesus själv var på väg mot precis samma öde. Om världen hatar er, säger han, så betänk att världen först har hatat mig. Vore ni av världen så älskar du ju världen var henne tillhör. Men eftersom ni inte är av världen utan av mig, har blivit tagna och utvalda ut ur världen, därför hatar världen er. Kom ihåg det ord som jag sa till er. Tjänaren är icke för mer än sin herre. Har de förföljt mig så ska de också förfölja er. Det är en logisk ordning. Och apostlarna själva skulle snart få komma att uppleva precis samma erfarenhet och verkligheten i Jesu ord, eller hur? Vi hinner bara till apostlagärningarna 5. Då Petrus och Johannes har skickats ut från stora rådet med förbud att vidare tala i Jesu namn. Och de går direkt in i helgedomen och fortsätter att undervisa. Och så förs hela apostlaskaran inför stora rådet och man frågar dem, förbjöd vi er inte att tala i det namnet? Men efter Gamaliels rådiga tal så hejdar man sig från att åtminstone kasta dem i fängelse och nöjer sig med att gissla och piska apostlarnas ryggar. Men med blödande ryggar går de ut ifrån stora rådets sal och så säger de: vi är glada. Vi är glada över att ha aktats värdiga att lida smälek för det namnets skull. Det var sista gången du var glad över någonting sånt. Vad hände när Paulus och Silas hade kastats i den djupaste fängelsehålan i Filippi fängelse och satt där med blödande ryggar och fötterna i stocken och händerna i bojor? När midnattstiden var inne kunde de övriga fångarna höra Paulus och Silas stadda i bön och lovade Gud med sång. Glädje! Så att fångarna förundrade sig. Det var ingen tillkämpad glädje, mina vänner. Det var ingen heroisk glädje, vad vi är duktiga som kan lida så här. Det var bara en glädje som spontant infann sig, därför att de visste att vad som drabbade dem, det var för det dyrbara namnets skull, för Jesus skull. Och trösten var fullständig. Och så skriver Paulus ifrån Romfängelset till den lilla församlingen i Filippi och säger: var inte bekymrade för mig. Visserligen sitter jag i fängelse igen, men det faktum att jag sitter här har faktiskt lett till evangeliets framgång. Kan ni tänka er? Jag har fått vittnat för hela det kejserliga gardet. Ända in i kejsarens familj har Jesus namnet blivit känt. Och det är uppenbart för alla att det är i Kristus som jag bär mina bojor. Han beklagar sig inte. Han sände inte ut något uppror för demonstration emot den romerska förtryckarmakten som så kunde illa behandla evangeliets förkunnare. Han förstod att han stod i den profetiska successionen. Åt er, säger han till Filipperna, har ju förunnats, för de led också förföljelse, har ju förunnats icke allenast att tro på Kristus utan också att lida för hans skull. Så Paulus såg det som en naturlig del av livet som Kristi tjänare. Läs andra Korinthierbrevet 11 får du se, när han räknar upp denna långa lista av det antal gånger han har blivit piskad, 5 gånger med 39 slag varje gång, stenad, kastad i den ena fängelsehålan efter den andra, utstått förföljelse, faror till sjöss, på havs, på land, i öknar, bland falska bröder och så vidare och så vidare. Men vet du vad han säger i andra Korinthierbrevet 6? Fast mer, vers 4, vill vi allting bevisa oss såsom Guds tjänare, i mycken ståndaktighet, under bedrövelse och nöd och ångest, under hugg och slag, under fångenskap och upprorslarm, under mödor, vakor och svält, men i renhet, i kunskap, i tålamod, i godhet, i helig ande, i oskrymtad kärlek, med sanning i vårt tal, med kraft från Gud, med rättfärdighetens vapen både i högra och vänstra handen, under ära och smälek, under ont rykte och under gott rykte, såsom villolärare, då vi dock är och sannfärdiga, såsom okända, fastän vi är välkända och kända ända in i himmelen, såsom döende, men se vi leva, så som tuktade, men likväl inte till döds, så som bedrövade, men dock alltid glada. Kan du fatta? Så som fattiga, medan vi dock göra många rika. Lever du det livet? Det finns ingen större rikedom, mina vänner, än att få vara med och se nytt liv födas i andra människor och se hur Kristi rikedom tar gestalt. Åh, vad man är rik. Sen kan man säga adjö till allt vad denna världen har att erbjuda. Det finns ingen djupare tillfredsställelse. Men du ser vad det kostade av ångest och nöd vakor och svält, bedrövelse, så som fattiga, medan vi dock gör många rika. Så som utblottade på allt, men likväl ägande allt. Vad finns din tacksägelse över det du äger på denna jorden, eller över det du äger i Kristus? Uppenbarelsebokens andra eller tredje kapitel, där skriver Kristus till församlingen i Smyrna, och han säger, vers 9: jag känner dina bedrövelser, jag känner din fattigdom, dock du är rik, och jag vet vilken försmädelse du utstår av dem som säger sig vara judar, tillhör Satans synagoga, förföljarna. Frukta icke för det som du ska få lida. Var trogen inte döden, så ska jag giva dig livets krona. Utblottade på allt, av världen ansett för att vara fattig, stackars dessa kristna, titta hur de springer och ingenting har att trygga sig till. Och så kommer brevet ifrån Kristus själv, sänd från Patmos, där den fattige Johannes satt som en fånge. Ni är rika, ni har det viktigaste i livet. Och så kan vi läsa martyrernas historia. Tror du de beklagade sig när de brändes på bål? Låt mig citera vad till exempel Ignatius, som dog 110 efter Kristus, säger strax innan dess han kastas in till vilddjuren: nu begynner jag att vara en lärjunge. Må inte ett synligt eller osynligt förmena mig att vinna Kristus. Eld och kors, vilddjurs anfall, benens förströende, lemmarnas sönderhuggning, hela kroppens söndermalning, djävulens plågor må komma över mig, blott jag vinner Kristus. Världens njutningar gagna mig icke, ej heller denna jordiska tids konungadöme. Bättre är att dö i Jesus Kristus än att vara konung intill jordens ända. Är det inte gripande? Polycarpus, som arbetade i just församlingen i Smyrna, bands vid en påle för att brännas på bål år 115 efter Kristus, 86 år gammal. Han säger, där han står på bålet: du, din älskade och högtlovade sons, Jesu Kristi fader, hans genom vilken vi vunnit kunskap om dig, du, Gud över änglar och makter och hela skapelsen och alla de rättfärdiga som leva inför dig, jag lovprisar dig att du aktat mig värdig denna dag och denna stund att tillhöra antalet av dina martyrer i Jesu Kristi kalk, till själens och kroppens uppståndelse och till ett evigt liv i oförgänglighet i den helige ande. De beklagade sig inte. Det var i triumfens ögonblick. Nu begynner jag att vara lärjunge, sa Ignatius. Ser han ledsen ut, den kinesiske åldring Wang Mingdo? Nej, det lyser ur hans ögon. Intervjun hölls med honom i januari, när han just hade släppts ut efter 23 år i kinesisk fängelse. Mannen som många trodde var död, men som faktiskt lever än idag, frisläpptes alltså efter 23 års isolering och oerhörda lidanden. Han är idag nästan döv. Han kan knappast gå. Han är till hälften blind och nästan tandlös, och lider av magsår. Men ut från ögonen strålar en inre glädje. Vad är hemligheten? Vet du vad han säger? De många fängelseåren har varit som ett universitet för mig. Genom lidande och prövningar har jag mognat. Under dessa 23 år var jag fullständigt isolerad från min övriga familj. Jag fick inte ta emot ett enda brev. Under hela denna tid såg jag inte ens skymten av en bibel. Var hänvisad bara till det som jag själv hade memorerat. Och det sög han på. Och det levde han på under dessa år. Har du då aldrig varit bitter? Nej, Gud gör inte ett enda misstag. För dem som älskar Gud samverkar allt till det bästa. De 23 åren har varit som en enda lång smekmånad med Jesus. Vad har vi utstått? Har vi utstått en sekund av den härlighet som det innebär att få lida någonting för att vi är kristna? Vi som är så rädda om vårt eget skinn. Detta är ingen heroisk kämpe, mina vänner, som jag just har citerat. En människa som dig och mig. Och här bevisas vilken nåd Gud skänker om stunden skulle komma att också du och jag skulle få utstå något av lidandet för hans namns skull. Han kommer inte att svika oss. Watchman Nees böcker är skrivna i fängelse. Vilken välsignelse de har blivit för kristenheten och är än idag. John Bunyan likaså, kristens resor. Baptistpastorn satt i ett fängelse i England och skrev. Vår glädje skulle inte grumlas av det som vi möter i världen. Om vi inte möter världens uppskattning eller gunst, varför skulle vi hänga läpp för det? Vår glädje skulle istället ha sin grund i att vi äger Guds välbehag över oss. Sen får man säga vad man vill. Vi måste vara angelägna om Guds erkännande. Jesu värderingsskala går stick i stäv med världens. Världen bedömer de rika vara lyckliga. De fria vara lyckliga. Inte de fattiga. Världen eftersträvar det bekymmerslösa livet. Det lättsamma och ytliga livet. Som kan hålla de svåra frågorna på avstånd. Så man slipper gråta. Världen eftersträvar inte det liv som tar det onda på ett sånt allvar att man måste sörja. Världen berömmer det tuffa och det starka och det vackra. Inte det svaga och det ödmjuka. Det var heller därför ingen tillfällighet att Friedrich Nietzsche, denne filosof på 1800-talet, just kom att särskilt hata Jesu bergspredikan. Och i sin bok Antikrist, som han skrev 1888, året innan han blev mentalt sjuk. I den boken definierar han det goda som allt det som förhöjer känslan av makt. Allt det som ger vilja till makt. Allt det som innebär mänsklig makt. Det onda däremot definierar han som allt det som kommer från svaghet, som ödmjukhet, godhet, vänlighet. Därför hyste han ett djupt förakt för just kristendomen, som för honom var medömkans religion istället för maktens religion som han åtrådde. Och den enda person som han möjligen respekterar i Nya testamentet, det är Pontius Pilatus. För han visade sin makt och beordrade att Jesus skulle föras till korset. Den svage, den ömklige Jesus. Men Jesus sa, ja, han sa till och med till Pilatus, du hade alls ingen makt om den icke vore given ovanifrån. Du kan inte ta mitt liv, jag ger dig av fri vilja. Han sa, saliga är de fridsamma, de ödmjuka. Om ni inte omvänder er och blir som ett barn, så kan ni aldrig komma in i Guds rike. Han tar fram det svagaste som finns i den mänskliga tillvaron, ett litet barn, och säger det här är prototypen för den människa som vill ingå i Guds rike. Gud ska upphöja de ödmjuka, men de högmodiga ska tvingas stiga ner. De första ska bli de sista, de sista ska bli de första. I Guds rike tillskrivs tjänaren den största äran. De rika sänder han bort tomhänta. Jesus gratulerar dem som världen beklagar. Dem som världen förkastar, den välsignar han och säger: saliga är ni. Men dem som världen står upp för att välsigna, dem beklagar Jesus. Och han, och endast han, Jesus, mina vänner, är den som kan se realistiskt på tingen. Och därför är det hans omdöme som ändå till sist ska bli det slutgiltigt avgörande. Och när han säger i Lukas 6, nu de sista verserna i vårt sammanhang: ve er som nu är rika, ve er som nu är mätta, ve er som nu ler, ve er om vilka alla människor nu talar väl, så är det ett uttryck för, inte att Jesus på något sätt uttrycker ilska eller hot, utan han helt enkelt beklagar deras situation. Det är ett uttryck för medlidande av den som ser längre än vad denna världens människor ser. Han vet nämligen hur det ska sluta. De grupper människor som Jesus beklagar är inte de fattiga, är inte de hungriga, är inte de som sörjer och gråter, är inte de som lider förföljelse, utan tvärtom, de som enligt världens standard är de som lyckönskas, är de som man fotograferar, är de som man sätter upp på väggarna för att ta som idoler. Men Jesus ser verkligheten i ett större perspektiv, och han vet att dessa har satsat fullständigt fel, och han beklagar dem. Ve er som nu är rika, det vill säga ni som har samlat er trygghet i rikedomen och jordiska tillgångar. Ni är att beklaga, för det är det enda som ni kommer att få. Ingenting ytterligare återstår. Ni har satsat fullständigt fel. Rikedom och materiella tillgångar har nämligen en förödande kapacitet att få människan in i en falsk trygghet. Så länge hjulen snurrar, så länge lönerna kommer, och jag är mätt för dagen, och mer än det, varför skulle jag bekymra mig? Ve er som tror att ni ingenting behöver. Ni har satsat på det förgängliga, det som kan vara borta över en natt. Du som har satsat på den här världen, du har redan fått ut dit. Du har ingenting mer att få. Det som du nu har, det är det enda som du någonsin kommer att få. Och det ska snart vara slut. Ja, Jakob skriver nämligen en klagovisa över dessa som har satsat på denna jordens tillgångar. Han säger: gråten och jämren er över det elände som ska komma över er. Er rikedom multnar bort, era kläder frätas sönder av mal, edert guld och silver förrostar, och rosten därpå ska vara er till ett vittnesbörd, och så ska så som eld förtära ert kött. Ni har samlat er skatter i de yttersta dagarna. Ni har satt in pengar på den bank som imorgon ska gå i konkurs. Jag beklagar er, säger Jesus. Hur är det med dig? Var är din skatt egentligen? Var är din trygghet? Ett kort och flyktigt liv, där du kanske lyckas hålla en del i din hand, men en dag ska det rinna ut mellan fingrarna på dig, och du ska stå där tomhänt och fattig. Vad hjälper det en människa, säger Jesus, om hon vinner hela världen men förlorar sin själ? Stackars dig. Tänk om du har förlorat det viktigaste. När allt vad en människa har består i denna världens tillgångar, då är hon fattig, fattig, fattig. Och det var ömkligt att se bilden på den döende Howard Hughes, världens rikaste man, miljardär. Han dog som en vansinnig sjuk människa, med långt hår och magert ansikte, isolerad från alla människor, rädd för människorna, ingen glädje i livet, men rikedomar mer än någon annan i världen. Ve er som nu är mätta. Mätta i betydelsen har överflöd, och därför är trygga och tycker sig ingenting behöva. Vi er som nu är tillfredsställda och bekymmerslösa och menar: varför skulle vi behöva Gud? Det ska komma en hunger över er. Och jag undrar om det ibland är den hungern som profeten Amos talar om, och som är så fruktansvärd, och den ska aldrig någonsin kunna tillfredsställas. Det står i Amos 8 kapitel: se, dagar skola komma, säger Herren, då jag ska sända en hunger i landet. Vad då för hunger? Inte en hunger efter bröd, det ska finnas där. Inte en törst efter vatten, det ska finnas där. Utan en törst och en hunger efter att höra Herrens ord, det som jag idag förkunnar. Då ska man driva omkring från hav till hav, från norr till öster och söder, och färdas hit och dit för att söka efter detta dyrbara Herrens ord. Men man skall icke finna det. Dörren har stängts. Timmen är för sen. Frälsningens budskap finns inte längre att få. Då ska du förstå att du var en dåre som tackade nej när livet gav dig möjligheterna. Ve er som nu ler. Jesus har ingenting emot glädje som sådan. Han var glädjens djupaste källa, mina vänner. Min glädje ger jag er för att er glädje ska bli fullkomlig. Säkerligen skrattade han många gånger i lärjungarnas krets. Men ve er som nu ler, när ni egentligen borde gråta över er egen belägenhet. Ty det som är grunden till er glädje ska snart ryckas ifrån er. En gång ska det sista glaset tömmas. En gång ska tv:n stängas av för sista gången, och den sista filmen spelas, och den sista dansen dansas, och musiken ska tystna. En dag ska den sista semestern firas. Jag tänker på Belsassas gästabud, när den persiske konung i makt och härlighet samlade 1000 av sina hövdingar och furstar utifrån hela detta rike, för, som det står, att fira stort gästabud och dryckeslag. Och under vinets påverkan så blir man allt dristigare, och Belsassa befaller att kärlen ifrån templet i Jerusalem som han hade rövat skulle hämtas in, så att man fick dricka också ur de kärlen. Och så sitter man i självgod säkerhet och sjunger och dansar och lyssnar till musiken. Men festen fick en plötslig vändning i det att en hand som såg ut som en människohand skrev på den vitmenade väggen. Och fasa grep hela festsamlingen, och konungens knän skälvde mot varandra, stod det, och hans ansikte skiftade färg. Den ytliga glädjen avslöjades. Och inte förrän Daniel tillkallas kan textens ord och innebörd tydas: Belsassar, ditt rikes dagar är räknade. Det är slut nu. Du är vägd på en våg och befunnen för lätt. Trots dina rikedomar och din makt, i Guds ögon är du intet. Ditt rike ska tagas ifrån dig och delas mellan medier och persier. Mina vänner, samma natt ryckte Persiens och Mediens här in i den mäktiga staden Babel och lade den under sig. Belsassa själv dödades. Slut på festen. Gud ska ha sista ordet. Hur vågar du fortsätta en enda dag till i tron att livet bara ska kunna gå vidare? Ve er som ler nu. Den bekymmerslösa feststämningen ska komma till ett ödesdigert slut. Svensken klagar nu inför hotet om en eventuell sänkt levnadsstandard. Mina vänner, vi borde skämmas i djupet av vår själ. Det är egentligen fruktansvärt beklämmande när vi egentligen lever skyhögt som folk över de miljoner och miljarder människor av jordens befolkning som knappt har mat för dagen. Och vi är rädda att vi skulle mista ett enda öre. Men en dag ska också du vägas, och du svenska folk. Då ska det framstå vem du egentligen är, då ska det ytliga leendet snabbt försvinna och förbytas i pinsamt allvar. Ve er som ler nu, ty ni skall sörja och gråta. Festen pågår lika som på ett skepp som håller på att sjunka. Men ingen tycks bekymra sig om det faktumet. Vi är när alla människor talar väl om er. Ni som säljer er personliga integritet för att vinna människors gunst. Man kan nämligen inte vara en sann Jesu lärjunge och samtidigt vara alla människor till lags. Visst bör vi ha ett gott rykte om oss, men det är inte samma sak som att vara allmänt populär i alla läger. Den som vill vandra med Herren Jesus kommer aldrig att få allas applåder. Stackars dig som är så rädd om dina vänners gunst, som är så rädd för vad vänner och släktingar ska säga om du skulle bli en kristen. Det går inte att vara allmänt populär i denna världen och samtidigt välkänd i himlen. Vilket vill du välja? Himmelska medborgare måste förbli något av främlingar och gäster på den här jorden, och främlingskapet måste kännas. Vågar du identifiera dig med den skaran som hör himmelen till och kanske får det lite trångt några år i den här världen? Anser du det värt det priset? Det är sant att vi ska leva i världen men inte av världen. Vi är fortfarande kvar i den här världen, men vi ler i vårt innersta, för vi väntar på vår förlossning. Vi väntar och vi längtar efter konungens tillkommelse. De falska profeterna, de tvingades göra avkall på sanning och moral för att vara folket till vilja. Hur är det med dig? Vems vän vill du vara egentligen? Vet ni inte, säger Johannes, att världens vänskap är Guds ovänskap? Var söker du din popularitet?